Hej. Jag ska läsa dagens bibeltext. Det är från Lukas 15 kapitel. En man hade två söner. Den yngre sa till sin far: "Jag vill ha min del av arvet nu, istället för att vänta tills du dör." Då gick fadern med på att dela sin egendom mellan sönerna. Några dagar senare gav sig den yngre sonen iväg till ett främmande land. Där levde han livets glada dagar och gjorde slut på alla sina pengar. En svår hungersnöd drabbade landet och han började lida nöd. I sin förtvivlan bad han då en lantbrukare att anställa honom för att vakta hans svin. Men så småningom blev han så hungrig att han till och med skulle ha kunnat äta svinens mat. Men ingen gav honom något. När han till sist tog sitt förnuft till fånga sa han till sig själv: "Hemma har till och med de anställda vad de behöver och mer därtill. Och här går jag och håller på att dö av hunger. Jag går hem till min far och säger: Far, jag har syndat mot både Gud och dig. Och jag är inte längre värd att kallas din son. Men var snäll och låt mig få arbeta som en av dina tjänare." Han återvände alltså hem till sin far. Medan han fortfarande var långt borta såg hans far honom och fylldes av kärlek och medkänsla. Han sprang emot sin son och kramade om honom och kysste honom. Sonen utbrast: "Far, jag har syndat mot Gud och mot dig och inte längre värd att kallas din son." Men hans far sa till tjänarna: "Skynda er, ta fram den bästa högtidsdräkten i huset och sätt på honom den. Och en ring med juveler och ett par skor. Och slakta gödkalven som vi har. Vi måste fira det här. För min son var död, men han har återvänt till livet. Han var förlorad, men är återfunnen." Och så började festen. Under tiden kom den äldre sonen hem. Han hade arbetat ute på åkrarna och redan på långt håll hörde han musik och dans från huset. Förvånad frågade han en av tjänarna vad det var man firade. "Din bror har kommit tillbaka", sa denne, "och din far har slaktat kalven som vi har fått upp och ställt till en stor fest för att fira att han kommit hem välbehållen." Då blev den äldre brodern rasande och ville inte gå in i huset. Hans far gick ut och försökte övertala honom att komma in. Men han svarade: "I alla dessa år har jag arbetat hårt och inte en enda gång har jag vägrat att göra vad du har bett mig om. Men under hela denna tid har du aldrig ens gett mig en killing så jag kunde ha fest med mina vänner. Men nu när den där slösaren kommer hem som har gjort av med dina pengar ihop med prostituerade, då firar du det genom att slakta den bästa kalv som fanns här på gården." "Se så, min kära son", sa fadern till honom. "Du och jag står varandra mycket nära och allt jag har är ditt. Men nu måste vi vara glada och fira det som har hänt, för han är din bror och han var död men har börjat ett nytt liv. Han var borta och förlorad, men nu har han kommit hem igen."
Låt oss be tillsammans. Kom du helige och var nära i gudstjänsten. Jag ber för fortsättningen av gudstjänsten och jag ber för den här predikan. Välsigna mig att mina ord får vara dina ord. Och välsigna alla de som lyssnar. Att hjärtan ska få vara öppna för vad du vill ha att säga. Amen. Sen i påsk. Min röst är så där idag. Igår hade jag nästan ingen röst alls. Så vi får se hur det går här. Men ha tålamod, vänner. Kanske är det så att det blir en kort predikan idag. Man vet aldrig. Sen i påsk så har vi i långsam takt tittat på den här berättelsen som vi har hört läsas, som börjar med orden: en man hade två söner. Vecka efter vecka har vi slagit fast att det här är en liknelse om en man som hade två söner, hör och häpna. Det brukar ju vanligtvis kallas för liknelsen om den förlorade sonen, alltså en son. Men vi har konstaterat att det är två söner och båda är förlorade. Om du inte ser det i den här liknelsen så missar du en stor del av liknelsens radikala budskap. Budskap som berör frågor om vem Gud är, vad frälsningen är och vad synd är för någonting. Den ene brodern, den yngre brodern, han är förlorad genom att han tar ut arvet i förväg. Han lämnar faders hemmet. Det ligger böcker, jag kommer vifta till dem förr eller senare. Han lämnar faders hemmet och han ger sig av till ett annat land där han slösar bort pengarna. Och han hamnar i djup fattigdom och misär. Han satsar på självförverkligande. Han bryter mot alla regler. Han själv är viktigast i hela världen, anser han, och alla andra får stå tillbaka. Han tänker inte på något annat än sig själv. Ganska traditionell idé om vad det innebär att vara förlorad. Men den andra sonen, den äldre sonen i liknelsen, han bryter inte mot några regler. Han stannar hemma och han sköter sitt arbete fläckfritt. Men när det visar sig då att fadern välkomnar hem den yngre sonen med öppna armar och återinsätter den här yngre sonen i familjen, då brister det för den äldre brodern. Han avslöjar här att han, precis som den yngre brodern, är mer intresserad av faderns saker, av faderns pengar, än han är av fadern själv. Och för några veckor sedan, vid den sista predikan, när jag predikade senast här, så konstaterade vi att vid berättelsens slut så är det den yngre sonen som är inne i festen. Han är inne i faders hemmet, men det är den äldre sonen, den duktiga sonen, som står utanför. Han vill inte komma in. Han vägrar komma in. Han är förlorad. Och han är inte förlorad trots att han har varit god, utan han är förlorad på grund av att han har varit god hela sitt liv. Jag har aldrig överträtt ett enda av sina bud, säger han till sin far. Och där ger han en förklaring till varför han inte kan stå ut med denna outhärdliga kärlek som fadern visar hans yngre bror. Det är, vänner, ett anmärkningsvärt budskap. Men det finns mer i den här liknelsen. Mer saker som är lätta att missa faktiskt om man läser liknelsen för fort. Så i den här möjligtvis korta predikan så vill jag lyfta fram tre viktiga saker som finns i texten, men som man nästan aldrig har tid att komma till om man predikar bara en enda gång över den här liknelsen. Jag kallar dem för det första, försoningens pris. För det andra, den saknade sakletaren. Och för det tredje, vår sanne äldre broder. Den första punkten är klart längst och sen blir de kortare och kortare. Så bli inte orolig om det drar ut på den första. Försoningens pris, det är för det första. Vad kostade det att återinsätta den yngre brodern i familjen? Vad kostade det fadern att kalla honom för sin son igen? Vid en första anblick på texten så kan det se ut som att det inte kostade någonting. Den yngre brodern kommer in gratis, helt och hållet gratis. Han blir inte straffad för vad han har gjort. Ingen kräver honom på några pengar. Ingen klandrar honom. Ingen kräver att han ens ska be om förlåtelse. Han har slösat bort allt han äger. Allt, hela arvet har han slösat bort tillsammans med prostituerade. Och han har markerat tydligt för resten av familjen att de betyder ingenting för honom. Och nu när han behöver hjälp, då passar det att komma hem, minsann. Ändå tas han emot av fadern med öppna armar. Öppna armar. Han välkomnas hem och han får nya kläder. Och så är det med det. Det är gratis. Det är helt gratis för honom. Och många har sett det här och påpekat. Sagt, så här är Gud. Han förlåter. Han bara förlåter och han bara accepterar. Det finns inget behov av den kristna läran om försoning. Att det skulle ha ett pris, att det skulle kosta någonting. Att synden möjligtvis skulle behöva betalas. Här ser vi att Gud förlåter och accepterar människor helt gratis. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Det var ett långt citat. Jag citerade alltså en uppfattning här. Jag skulle vilja säga att det är ett misstag. Det är rätt på ett sätt, men det är ett misstag att tänka att det bara är så. För visserligen så är försoningen helt gratis för den yngre brodern. Men samtidigt så är den oerhört kostsam för någon annan. Du måste förstå att det finns i förlåtelsen så finns det en sorts ekonomi. Jag kommer ofta tillbaka till det här, så om du har hört mig predika många gånger förut så har du hört det här förut. Men det är värt att komma tillbaka till. Det finns i förlåtelsens väsen en ekonomi. Om någon gör fel mot mig, verkligen gör fel mot mig, vad händer då? Jo, det skapas en skuld. En skuld som är verklig. En skuld som inte bara kan suddas bort hur som helst. Så antingen ser jag till att den här skulden utjämnas genom att den andra straffas. Jag ser till att han får betala. Alltså jag straffar honom antingen yttre eller inombords. Alltså jag straffar honom genom att slå tillbaka helt enkelt. Eller också att han får betala tillbaka allt lidande som han har orsakat mig genom att jag låter giftiga tankar uppfylla mitt sinne. Jag tänker hatiska tankar om hur svekfull och hur nedrig han är. Jag kanske talar illa om honom, jag skadar hans rykte. Jag får honom att betala lite grann i taget. Eller också förlåter jag honom. Och det innebär att jag betalar själv. När jag vill tala illa om honom, när jag vill misskreditera honom, när jag vill hämnas, så avstår jag från det. Jag avstår från att tänka hatiska tankar. Jag avstår från att tala illa om honom. Jag gör det inte när jag vill hämnas. Förlåtelsen är kostsam. Den är dyrbar. Det finns en ekonomi, det finns en barriär som är verklig. Att förlåta innebär att jag själv betalar priset av vad den andra har gjort mot mig. Ett mycket enkelt, fånigt exempel. En vän kommer hem till mig och stöter ner min läslampa. Den går sönder. Jag har ingen läslampa hemma, så det är verkligen ett påhittat exempel. Men den går sönder. Och det skapas en skuld. Eller hur? Antingen så vill min vän liksom utjämna skulden och köpa ny läslampa till mig. Eller betala den eller ersätta den på något sätt. Eller också så säger jag förlåter dig. Det gör ingenting. Jag bär priset. Jag bär kostnaden. Det innebär att antingen så får jag köpa en ny läslampa själv eller också så får jag läsa i mörker. Och båda de här sätten är ju sätt alltså att betala den här skulden. Så förlåtelsen är kostsam. Den är alltid kostsam. Den äldre brodern blev arg på fadern därför att han så lättvindigt återinsatte den yngre sonen i familjen. Han säger att det kostar för mycket. Det kostar för mycket. Kan vi åtminstone diskutera den här broderns förslag att betala tillbaka allting som han har slösat bort? Jag borde ha någonting att säga till om det här. Men nej, du ska minsann slösa bort allting, du också. Du slår på storsläggan här. Du drämmer till med den största festen du kan. Och du ger honom de bästa kläderna och allting. Kan vi inte åtminstone prata om det här? Och mig, mig har du inte ens gett en killing att festa på med mina vänner. Medan han får göd kalven. Oj, oj, oj. Han tycker att det är alldeles för dyrt det här. Han är på intet sätt beredd att betala försoningens pris. Och kom ihåg här nu att den yngre brodern hade fått ut allt som var hans. Allt var borta. Det fanns ingenting kvar. Men trots det så återinsätter fader honom i familjen. Jag skulle vilja läsa vers 22 i Lukas 15. Den här liknelsen står. Fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Okej? Okay? Skynda er, säger han. Skynda er. Ingen ska behöva se den här sonen i det här förnedrande tillståndet. Det är bråttom. Han ska hedras. Han ska inte förnedras. Fadern behandlar den yngre sonen som om han aldrig hade varit borta ens. Han gav honom de finaste kläderna. Hans egen högtidsdräkt. Alltså skynda er att hämta festfracken och klä honom i den. Ge honom kläder som inger respekt. Alltså fadern använder alla sina tillgångar för att ingen ska kunna se ner på den här yngre sonen. Utan tvärtom beundrar honom. Han satte en ring på hans finger. Troligtvis så var det en signetring. Alltså en, om det är så var det en ring som hade stort symboliskt värde. En signetring, en vapenring kallas det också för. Användes för att signera brev och juridiska dokument. Den bar familjens sigill. Och det var en ring som gick i arv mellan generationerna. Och budskapet är solklart. Det här är min son. Också i juridisk bemärkelse. Nu får han förnyat förtroende. Nu kan han än en gång ingå avtal i familjens namn. Fadern satte sandaler på hans fötter. Och det betyder också någonting. Alltså, för sandalerna var fria mäns kläder, om man säger så. Fria män hade sandaler. Slavar var barfota. Sonen hade lämnat hemmet med sandaler. Nu kommer han hem barfota och smutsig. Så sammantaget så innebär de här tre, alltså kläderna, ringen och sandalerna, att sonen får han hedras. Han får förnyat förtroende i juridisk bemärkelse och han kan se på sig själv som en fri man. Och allt det här får den yngre sonen gratis. Helt gratis. Men det kommer alltså ur någon annans ficka. Allt som fadern hade skulle så småningom tillfalla den äldre brodern. Han var den enda arvingen som var kvar. Det innebär att varje dräkt, varje ring, varje sko ytterst sett tillhörde honom. Skulle tillfalla honom. När fadern i vers 31 säger allt mitt är ditt till den äldre brodern så är det sant. Allt som fadern har är den äldre broderns. Så den försoning som är otroligt gratis, helt gratis för den yngre brodern är samtidigt lika kostsam för den äldre brodern. Allt sker på hans bekostnad. Den här storslagna festen som fadern anordnar, det är på den äldre broderns bekostnad. Enda sättet för fadern att förlåta den yngre sonen är på den äldre sonens bekostnad. Så den äldre brodern får erfara, uppleva hur förlåtelsen är kostsam. Om försoning skulle ske så måste någon av bröderna betala. Antingen den yngre genom att betala tillbaka eller den äldre genom att det dras från hans konto. Så försoningen har ett pris. Det är viktigt att se i den här texten. Försoningen har ett pris. Det är det första vi ska lägga märke till. Det andra kallar jag för den saknade sakletaren. Jag har hämtat sakletarordet från Pippi Långstrump. Hon definierar det här ordet så här. En sakletare är en sådan som letar efter saker. Hör och häpna. Överallt finns det saker, säger hon. Fullt med saker. Det är bara att ta reda på dem. Man kan hitta allt möjligt. Guldklimpar och försvunna grytlappar. Pärlhalsband och döda råttor, säger hon. Gamla träben och små, små muttrar. Det saknas en sakletare. I de här tre liknelserna i Lukas 15 som Jesus berättar så är det olika saker som har förlorats. Och nu gäller det bara att ta reda på dem. I den första liknelsen så är det ett får som har förlorats. Och där har vi en sakletare, nämligen en god herde. Han lämnar sina 99 och andra får för att leta efter det som har försvunnit. Och han letar tills han finner det. Och när han finner det så lyfter han upp det på sina axlar och bär det hem igen. Och när han kommer hem så ställer han till med fest. I den andra liknelsen så är det också någonting som har försvunnit, nämligen ett silvermynt. Och här har vi också en sakletare, nämligen en kvinna. Hon letar överallt i huset tills hon hittar det här silvermyntet. Och när hon hittar det så ställer hon till med fest. Så när vi nu kommer till den här tredje liknelsen och börjar upptäcka att den handlar om två söner som båda är förlorade, så märker vi att den här liknelsen är mer komplicerad än de andra två. När den yngre sonen är förlorad så finns ingen sakletare. Ingen som antar uppdraget att ge sig ut och söka efter honom tills han hittar honom. Och lyssnarna, jag föreställer mig att lyssnarna, Jesu åhörare, är på helspänn. Hur ska han bli funnen? Vem ska lämna egendomen och gå ut och leta rätt på honom? Men ingen gör det här. Det saknas en sakletare. Och när det visar sig att den äldre sonen är förlorad så går fadern ut för att hämta honom hem igen. För att tala honom till rätta och få honom att komma in till festen igen. Här har vi en sakletare som antar sitt uppdrag, som gör vad som förväntas av honom. Fadern backar inte undan för att han har så trevligt inne på kalaset. Han lämnar festen och går ut för att leta reda på sin förlorade äldste son. Men sonen vägrar att komma hem. Men när den yngre sonen alltså, när han är förlorad, så saknas det en sakletare. Och för Jesu åhörare, i den kultur de finns, så är det helt solklart vem det är som borde gå ut och leta på den yngre brodern, nämligen den äldre brodern. Edmund Clowney heter en av mina hjältar. Jag har många. Han var bibellärare i Philadelphia. Han är död nu förvisso, men han predikade den här texten. Och han berättade en berättelse, en sann berättelse om en ung man vars bror var soldat på USA:s sida i Vietnamkriget. Han fick höra att hans bror, alltså soldaten, var missing in action. Alltså han har förlorats, han var försvunnen på något sätt. Men familjen fick inte veta någonting mer. Fruktansvärt. De visste inte om han var död eller om han var tillfångatagen eller om han var sårad i djungeln eller om han bara hade gått vilse. De visste ingenting. Så den här unge mannen, alltså soldatens storebror, bestämde sig för att leta rätt på honom. Han flög till Vietnam och med risk för sitt liv, kriget pågick för fullt, så letade han på slagfält, i läger och i djungler där hans lillebror hade varit. Överallt letade honom. Och det sägs att han aldrig sårades, den här brodern. Därför att båda sidor visste vad han höll på med. Och båda sidor respekterade honom djupt för det. Så han var fredad. Och de kallade honom för bara the brother. Brodern, kort och gott. Jesu åhörare visste att det var självklart att det var den äldre broderns uppdrag att gå ut, att lämna egendomen och gå ut och leta rätt på den yngre sonen. Utan tvekan så skulle den äldre brodern ha sagt någonting i stil med till fadern: far, min bror är en dåre och hans liv är i spillror. Så kan vi inte ha det. Jag ska ge mig ut. Jag ska leta rätt på honom. Och om han har slösat bort allt, vilket jag misstänker att han har, så ska jag ta in honom i familjen igen på min egen bekostnad. Men det gör inte den äldre brodern i liknelsen. Han gör inte som herden som lämnar sina får. Han gör inte vad som förväntas av honom. Istället så låter Jesus honom vara. Jesus hittar ju på den här berättelsen. Han låter honom vara en farisé. En självrättfärdig och motsträvig farisé. Det är givetvis någonting som Jesus gör mycket medvetet. Alltså, kom ihåg vem det är Jesus berättar den här liknelsen för. Han berättar den för fariseer, för skriftlärda som var provocerade av att Jesus umgicks med syndare. Han åt med syndarna. Så i den här berättelsen som Jesus berättar så finns alltså ett tomrum. En saknad sakletare. Och det borde ha varit den äldre brodern. Men istället så lämnar Jesus sina åhörare och lämnar oss med en längtan efter en sann äldre broder. En äldre broder som, om vi går förlorade, inte håller dig emot oss utan ger sig iväg, lämnar allt han har för att leta rätt på oss. En äldre broder som återinsätter oss i familjen på sin egen bekostnad. Så därmed kommer vi in på den tredje och sista punkten som jag kallar för vår sanne äldre broder. Vi har ett behov, vänner. Vi har ett behov av en äldre broder. En äldre broder som inte bara lämnar sitt hem och ger sig av till ett främmande land, utan som lämnar himlen, närheten med Gud, och beger sig till en smutsig och bruten värld för att hämta oss hem. Vi behöver någon som inte bara öppnar sin plånbok och köper kläder till oss. Vi behöver någon som betalar allt han har, sitt eget liv, för att hämta oss hem. Vi har ett behov av en sådan äldre broder därför att vi klarar oss inte själva. Självförverkligande projektet är allt för tungt. Om du inte har upptäckt det än, så beror det på att du inte har prövat tillräckligt länge. Förr eller senare, ge det lite tid, så ska du se att självförverkligande projektet inte leder någon annanstans än till själslig och andlig fattigdom och död. Och det religiösa projektet, att följa en massa regler för att Gud möjligtvis ska acceptera mig så småningom, är också allt för tungt. Båda de här, alltså, vi kan inte bära bördan av att vara perfekta hela tiden, oavsett vilken väg vi väljer, den yngre broderns väg eller den äldre broderns väg, så slutar det alltid med att vi försöker vara våra egna herrar och våra egna frälsare. Och det är allt för tungt. Det går inte. Vi är inte byggda för det. Vi måste hitta en annan väg. En äldre broder som letar rätt på oss och som tar oss hem på sin egen bekostnad, för att våra fickor är tomma. Nya testamentet berättar att vi har en sådan sann äldre broder i Jesus Kristus. Han är allt vad liknelsens äldre broder inte är. När Fadern säger allt mitt är ditt, så är det bokstavligen sant när det gäller Jesus. Han hade Guds härlighet. Han ägde Guds gestalt, står det i Filipperbrevet 2. Han var jämlik med Gud, men han uttömde sig. Han avstod från allt och blev människa, blev som en av oss. Och han förlorade allt för vår skull. Vi kan ikläda oss Faderns finaste dräkt, därför att Jesus på korset kläddes naken. Vi har en given plats på Faderns himmelska fest, därför att Jesus gav sig själv. I sin sista måltid så lyfte han bägaren och sa: detta är mitt blod som utgjutits för er. Amen, säger jag er. Nu kommer jag inte att dricka av det vinstocken ger, förrän jag dricker det nya vinet tillsammans med er i min faders rike. Han är allt vad liknelsens äldre broder inte är. Han är vår sanne äldre broder. Hebreerbrevet 2:11 säger så här: han som helgar, det vill säga Jesus, och de som blir helgade, det vill säga de kristna, har ju alla samma fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Så, i den första punkten ser vi att försoningen har ett pris. Jesus betalade allt. Han höll inget tillbaka. I den andra punkten ser vi att det saknas en sakletare. Jesus är den gode herden som söker tills han finner. Han är den sanne äldre brodern som lämnar sin jämlikhet med Gud för att bli människa som oss. Så, avslutningsvis, har du som sitter här, har du blivit funnen av honom? Bara att du sitter här idag är ett säkert tecken på att Gud gör någonting med dig i ditt liv. Har du accepterat honom som Herre på riktigt? Inte som ett medel för att uppnå någonting annat som du vill ha mer, utan för att nå honom i sig själv, för den han är. Kanske har du sett att självförverkligandets väg inte leder någonstans. Kanske har du sett att religiösa krumbukter inte leder någonstans. Ta emot hans förvandlande nåd gratis här idag. Om du lider, så vet han vad du går igenom. Han gick igenom det yttersta lidandet för att hämta dig hem. Om du är ensam, så vet han vad du går igenom. När han behövde sina vänner, sina nära och kära som mest, så övergav de honom allihopa. Han var helt ensam, och när han hänger på korset ensam i mörkret, så gav han uttryck för en existentiell och andlig ensamhet där inte ens Gud längre fanns vid hans sida. Om du är rotlös, så vet han vad du går igenom. På jorden så hade han inte ens ett eget hem. Allt detta gick han igenom för att hämta dig hem igen. Så stanna upp idag. Låt ditt sinne stillas och uppfyllas av honom, och se för en stund vad han har gjort för dig. Låt det bli en helig stund, en stund som är avskild för honom enbart. Låt oss be tillsammans. Herre, på något sätt är det för stort för oss att fatta. Hela evigheten räcker inte till för att uttömma nådens mysterium. Men jag ber att vi ska få se en glimt av nådens storhet här idag. Låt oss få se en glimt av den i nattvarden när du ger dig själv till oss. Där vi minns tillbaka till dig. Låt den här sanningen få landa djupt i våra hjärtan. Och låt det få bli en kraft att leva livet utifrån. Vi klarar inte att vara våra egna herrar och våra egna frälsare. Bara du kan. Så kom nu, Herre, och gör ditt verk i oss. Amen.